Hej och välkomna till Balkanpodden. Det här är avsnitt 4. Hej på dig, Anna.
Hejsan.
Hur är läget?
Det är bra med mig. Jag är lite ruggig för det är väldigt regnigt här i Pristina just nu. Men annars känns det bra. Hur är det med dig?
Ja, exakt samma. Ja. Vad tänker du att vi ska prata om?
Idag tänker jag att vi ska ta och snacka lite om musiken.
Just det.
Här i Balkan. Och snacka om internationella kvinnodagen.
Just det. Hur firas den i Kosovo?
Jag reagerar på att det var väldigt mycket blommor helt plötsligt. Blomförsäljare på Stora gatan och
aha,
lite överallt i hela Pristina. Så då frågade jag liksom, varför säljs det så mycket blommor nu? Och då sa de att det är för att det är internationella kvinnodagen.
Just det.
Så det är mer som ett firande här än som en slags protestmöjlighet. Så jag fick blommor. Och så.
Ja, av vem då?
Av jobbet.
Aha, alltså alla kvinnor i princip i hela Kosovo får blommor?
Ja, i princip så är det jättemånga kvinnor som gick runt med blommor. Och
okej, men är det noll liksom proteststämning?
Det är lite proteststämning för att på morgonen, det var ganska intressant. Jag blev inbjuden till ett stort evenemang av en vän och så stod det att 8 på morgonen så börjar protesterna i centrala Pristina utanför ministeriet. Mm-hmm. Så då gick vi dit, men det var ingen där. Så gick vi lite ner för en trappa. Och
ingen alls?
Ingen alls på hela torget. Så vi bara, jaha. Så då gick vi ner till lite bakom ministeriet. Så var det ett gäng, 20 stycken unga tjejer kanske, som stod framför kameror och poserade lite obekvämt för okay, någon slags press här. Och då var det ju säkert de som hade dragit ihop det här evenemanget då. Men uppslutningen var inte så där jättestor på morgonen. Men de hade samlats där. Det var ju jättebra test spirit liksom.
Ja, så verkligen. Måste ju börja någonstans.
Ja, exakt. Och du då, Linus?
Det känns större här, spontant. Mm. Under kommunismen så gjorde de om kvinnodagen för att de var väldigt rädda för att liksom, om vi empowerar alla kvinnor så kommer det gå åt skogen. Så då gjorde de om det till en typ Mother's Day. För att då blir det ju, ja men, det är ett tydligt sätt att så här, kvinnor blir bara uppmärksammade om de är mammor och då så kan vi ge dem blommor eller fira dem när de har liksom uppfyllt sin roll i samhället som då är att vara mamma. Så en väldigt lång tid så var det var bara morsdag i princip. Så det är också väldigt mycket det här med blommor finns här också. Många grupper med blommor, men det är de som är mammor.
Aha, sen, och det är liksom uttalat?
Ja, mer eller mindre. Sen har det såklart luckrats upp, sen landet öppnades upp och nu är det också en kvinnodag. Det har dock varit lite mer, hur ska man säga, det är mer av en, lite som du var inne på, mer att man firar kvinnor snarare än att det är en protestdag. Om man googlar, det är ganska roligt, om man googlar 8 mars Tirana och den 8 mars Stockholm så kommer man i Stockholm få bilder på bara folk som går runt liksom, protesttåg och vet, hela lönen, halva makten och allt det där. Ja. Alltså, de klassiska sakerna. Medan här så är det bara bilder på manliga strippor och fester.
Nej.
Så det har varit liksom dagen när kvinnor slipper liksom hushållssysslorna och får gå ut och festa.
Oj,
så
nej,
det är lite så
hemskt.
Dagen har varit här.
Okej, så det har liksom bara varit ett firande utan några så här politiska
claims. Ja, men mina kompisar här har fått inbjuda till så här, kom till den här festen, det är typ make up and men i temat, för det är typ det som kvinnor ska tycka om bara.
Nej.
Väldigt, väldigt könsstereotypiskt. Men jag hade ändå 2 intressanta event. Först så hade svenska ambassaden hade en som ett typ ett bokbord eller vad man ska kalla det. Utanför sig där de pratade lite om svensk feministisk utrikespolitik och bara generellt så här, gender equality i världen.
Okej, kom folk förbi där och frågade vad som hände eller?
Ja, lite så. Jag stod där på morgonen och eftermiddagen. Men då gjorde vi också så för att få mer interaktion så hade vi med oss en whiteboard och så skrev vi en fråga som var typ vad är det största problemet eller det största hindret för kvinnor i Albanien idag?
Oh,
och så bad vi folk som gick förbi att liksom bidra till det. Så här, vad tycker ni? Och sen så skrev de någonting och sen så hade vi också lite diskussion kring det här, vad det finns för problem och så. Och sen så var jag borta och sen så när jag kom tillbaks så bytte vi frågan till så här, vad tycker du behöver göras eller vad skulle man kunna göra för att förbättra situationen? Så fick folk komma med tips på det. Så här.
Men oj vad bra, vad fick ni för respons?
Det var väldigt mycket Alltså framförallt för när man pratade med yngre kvinnor så är det stora problemet, vad ska man säga, ett typ av beroende. Att de hamnar i en beroendeställning av män hela tiden.
Mm. Först fick från du några exempel på det?
Ja, men det är väldigt mycket så här. För det första, alla beslut tas mycket av så här. Först av deras pappa, sen av deras man. Det är, liksom, det är så strukturen ser ut. Men också att kvinnor väldigt mycket fastnar i ett, men så som det ser ut på många ställen i världen. Att kvinnor gör, jag tror, 6 gånger så mycket hemarbete till exempel. Tjänar inte alls lika mycket pengar, har inte lika mycket jobb. Så att de hela tiden är beroende av att mannen, eller deras man då, kommer, eller ger dem pengar och liksom står för alla, all inkomst.
Vad intressant. Fick ni någon respons från män, om man säger så? Om de kom fram och sa liksom att det här, ja, alltså, är problem lika, som jag...
Det var inte lika mycket. De var väl mer så här, män tog mer upp de klassiska, att så här, det finns domestic violence, kvinnor har, värderar inte sig själva, lite sådana saker.
Mm. Men ingen självkritik eller så?
Nej, det var, skulle jag inte säga. Men det var verkligen inte så många män jag pratade, det var mest kvinnor.
Ja.
Men mycket om att så här, de måste, det fanns en frustration lite kring att de vet liksom vad de vill någonstans och de vill göra någonting, men de har liksom inga, finns inga rum, finns inga arenor för dem att varken lära sig eller att liksom få utlopp för sina idéer eller liksom få träffa andra likasinnade. Det finns liksom ingenting. De är väldigt lågt värderande av sig själva och av varandra.
Ja, och så gäller den här utseendefixeringen på det liksom, som säger det ju.
Ja, precis. Ja, men du,
det fäster ju beroendeställningen.
Ja, exakt. Och det blir ju såklart, nej, om man är beroende av att ha en man för att liksom kunna ha pengar, så är det klart att då blir det ju väldigt viktigt att hur man beter sig, hur man ser ut, för att man tror att det är sättet att kunna fånga en man. Liksom.
Ja, precis. Jag har tänkt så mycket på könsrollerna sen förra veckan när vi snackade. Ja. Det är så spännande att snackat mer med folk också. Och det var en tjej här som beskrev det som att det finns ett... Efter kriget så var det ju politikerna de claimade på. De fick väldigt mycket makt och pengar. Och där är det väldigt många som har, kvinnor då, som har sökt sig till de här männen. Och liksom, de kan komma från hela Kosovo, från landsbygden. Men de är vackra och då får de vägen till makt. Liksom.
Ah, okej.
Okay. Och det finns liksom ett sånt speciellt gäng som är tydligen väldigt känt här i Pristina. Och nu när det är väldigt inne med att träna så kan man se dem på gymmet. Går där liksom i så här supersnygga kläder och de tränar liksom framför männen då som iakttar dem väldigt noggrant.
Alltså gymmet blir som en marknad för liksom, en äktenskapsmarknad.
Ja, exakt.
Min organisation anordnade en, ja, men typ av demonstration utanför premiärministern, nej, utanför parlamentet. Det var kanske ändå 60-70 pers och vi hade olika skyltar, framförallt om kvinnor i politiken handlade om. Ganska mycket mediebevakning, flera tv-stationer och tidningar och så här. Det kom upp mycket media efter också. Så det var ganska lyckat och sådär. Men det som var intressant var att när vi satt och diskuterade vad vi skulle göra för kvinnodagen förra veckan, så han som är chef hade, han var inte i Tirana då, men han hade skickat ett mejl och sagt att mitt förslag är att vi tar 50% i parlamentet, punkt. Det är vår claim.
Mm.
Vi satt på ett möte, vi var kanske var 6 kvinnor och 2 män. Någon tog upp att vi kanske skulle ha något mer än bara parlamentet. Jag tog också upp att så här, absolut liksom, representation såklart skitviktig. Men det finns väldigt många liksom, fler delar av men, jämställdheten som är viktiga att lyfta.
Oh, ja.
Och att så här, absolut liksom, kvinnor behöver representera kvinnor, men också så här, vilka kvinnor representerar. Är det bara liksom vita medelklass kvinnor som är välutbildade från Tirana, så kanske inte de riktigt så här representerar faktiskt de fattiga personerna som jobbar på ett lantbruk till exempel. Mm. Och att också så här, vill man bygga någon typ av kvinnorörelse, så kanske man inte riktigt får med sig de här mer marginaliserade grupperna om man bara pratar om politiken, för de bryr sig inte om det. De bryr sig om, liksom, om pengar och vad som händer i liksom, att de blir slagna i hemmet, den typen av saker.
Exakt.
Och så hade vi en jättelång bra diskussion om det här. Nu blir det lite hycklande här, för att jag sitter och kommer klaga på hur män tar beslut, fast jag själv är man och ville ta beslut på mitt sätt. Men det hoppas jag är okej.
Ja, men du har också rätt till en åsikt.
Exakt. Men det var så här, alla kvinnor i det här rummet liksom höll med om det här och vi kom upp massa bra saker och vi var i princip överens om att så här, vi går vidare med det här och försöker hitta på liksom ett bredare liksom, brett budskap.
Ja, men nå till alla människor och inte bara de som är politiskt intresserade.
Exakt.
Vad hände sen?
Och så skrev jag skrev någon typ av liksom så här manifest typ om det här, och sen så mejlade sig ut till alla och vi skulle diskutera vidare, och sen så här, plötsligt så kom det upp ett event på Facebook om att så här, vi ska demonstrera för 50% kvinnor i parlamentet, vi kräver en kvotering.
Nej.
Och då så när jag kom tillbaka dagen efter, så var jag så här, men hallå, vad hände här? Ingen svarade på mitt mejl och typ nu har ni bestämt det här. Och då var det så här, ja men Altin och Claudio, som är då en chef, och den andra mannen som var i det här rummet, de tyckte att det här var bättre, för det är det vi mest gör, så de bestämde det.
Fy fan vad
talande. Men det är liksom, om det är någon gång som typ, ett, det är odemokratiskt, men framförallt så här, är någon gång som kanske kvinnorna på kontoret ska få bestämma, så är det väl kanske så här, vad ska vi säga på kvinnodagen? Oh. Och de var så här, jo vi vet, men ja, nu blir det så här.
Det blir bäst så här.
Ja, alltså, ja, det är klart himla det tydligt. Vill du ge en kort uppdatering på förra veckans diskussion kring det här kaoset i Kosovos parlament?
Ja, det kan jag göra. Senast idag på lunchen så stod väldigt många människor framför en tv-skärm på ett café, och det var rökbomber igen, så jag såg när några vakter visiterade en politiker som såg helt oförstående ut. Han passerade såklart, men tydligen är det andra människor än politikerna som placerade ut de här tårgasrökbomberna.
Men var det inte så att det för en vecka sedan ungefär skulle hållas någon form av, eller om inte presidenten väljs då, så blir det omval?
Jo, det stämmer. Och det hände faktiskt att presidenten blev vald.
Okej.
Så att nu har Kosovo en ny president. Men så jag sa lite det som sa, ja men grattis, vad skönt att ni har fått en president äntligen.
Ja.
Och responsen på det var väl mest, ja, lesser of two evils.
Men hur lyckades de då?
Det var, som jag förstått det, så var oppositionen lite grann, inte utvisade, men de var förpassade till utanför plenissalens lokaler.
Jaha.
Och voteringen kring vem som skulle bli president skedde utan oppositionens närvaro.
Men hur demokratiskt är det då?
Ja, det
säger det. Det kanske inte kommer heller, men så här, skicka ut ett parti känns inte helt demokratiskt.
Nej, verkligen inte. Jag tycker också att det är förkastligt verkligen. Och förtroendet för politiker här är ju så lågt det kan bli. Jag kollade på korruptionsbarometern Transparency International och hur Kosovo låg till.
Mm.
Och den institutionen som människor här har minst förtroende för och tror är mest korrupt, det är ju parlamentet och politikerna. Så politikerförtroendet här är lika med noll ungefär.
Men det kan jag också förstå.
Ja, så det verkar inte spela någon roll riktigt vem som sitter på presidentposten, utan det är lika, som jag har förstått det, så är det folk tycker att ja, men USA bestämmer ändå, liksom rekommenderar de en president officiellt eller inofficiellt, så blir det ofta den.
Okej, men vad har USA för roll egentligen?
Ja, USA är ju väldigt starkt här, som att de såg som räddade vid jugoslaviska kriget att de tog Kosovo under sina vingar i och med NATO. Och eftersom att Albanien också är med i NATO, så blir det som att Kosovo...
Har jag rätt i att USA... Eller att NATO via USA gick emot typ FN-resolutionen och bombade trots att de egentligen inte fick, för att det var liksom för att rädda människor.
Säkert. Nej, jag har ingen koll på det, men det låter rimligt. Alltså, människor här i Kosovo ser USA som någon slags räddare, men det är ju mest ekonomiska intressen.
Ja, okej.
Men att de bombade, vet du ungefär, eller vart de bombade? Var det i Serbien eller...
Alltså jag har bara ett minne av att det är någon gång under Jugoslavkriget att NATO liksom, för att göra en sån här liksom frihetsintervention, så måste ju FN:s säkerhetsråd på något sätt ha röstat igenom det. Men att NATO i det här fallet då liksom på hejade, eller med USA i ledarrollen, liksom gick emot det och gjorde den här typen av bombning eller intervention på något sätt.
Ah.
Trots att de egentligen liksom rent på papper inte fick, men för att rädda människor för att det var kris. Och okay, det var fel, men efterhand säger folk att så här, ja, det var ändå bra för att de räddade ju faktiskt människor. Men det finns en USA-anekdot härifrån också. Nej, USA är väldigt, det är inte alls lika liksom närvarande här som det låter som att det är i Kosovo. Man ser väldigt sällan flaggor och folk pratar inte om det. Mm. Men George Bush, den yngre, var på besök i Albanien för typ 10 år sedan. Som den första presidenten någonsin från USA som besökte Albanien.
Okay.
Och han är väl en person som, men typ, vi ser ju honom knappast som en idol eller förebild. Utan snarare tvärtom. Men för dem var det väldigt, väldigt stort. Så då har man uppkallat flera gator. Bland annat finns en gata, en av de stora centrala gatorna här i Tirana heter George W. Bush. Eller Ruga George W. Bush.
Oj.
I byn han åkte till så har de också en gata uppkallad från honom. Plus att i kaféet där han drar kaffe i den byn så har de sparat liksom stolen där han satt. Är så här reserverad för alltid för George Bush.
Oj. Som wow, här, vilken spännande.
Det här var det häftigaste vi har varit med om, att USAs president kommit.
Men ska vi ta tag i musiken?
Ja. Vill du börja?
Ja.
Vill du börja med några så här ord, spontana uppfattningar, hur är musiken? Och sen kan du väl spela upp något exempel här.
Jajamän. Jag tycker att musiken här är väldigt Balkan-inspirerad, man säger så. Den är väldigt vacker, mycket beats, traditionella och blandat med liksom västerländsk pop. Så det blir någon slags mix.
Ja, det där vill jag väldigt gärna höra, för då är det inte helt lätt att förstå.
Nej, jag förstår.
Lite av ett cirkelargument att säga att Balkan-musik är Balkan-inspirerad.
Ja, jo, det är sant.
Men spela upp något då, så får vi se. Here we go. Okej, det lät ju lite som man tänker sig liksom mellanösterniskt nästan.
Ja, lite indiskt också.
Lite indiskt också, absolut.
Så det är så här en väldig mix, och det är väldigt turkiskt influerat det här i Kosovo också. Så det kan mycket väl hända att det här är en turkisk artist. Men den här låten har i alla fall varit populär i Kosovo.
Mm, vad är det mer?
Ja, jag har en låt som jag spelade upp Kent för en av mina vänner här.
Mm-hmm.
Och då så visade hon mig den här, det här systerparet som är lite som Kosovos motsvarighet på Kent. Hörde du?
Alltså, spontant skulle jag inte säga att det var likt Kent, men absolut.
Ja, alltså det är mest den här
Vilken
melodiska...
låt av Kent spelade du upp?
Jag spelade upp en låt som heter Petroleum.
Okej.
Okay. Du har hört den. Så den är väldigt melodisk och det är lite Kents senare stil.
Aha.
Men den var så här poetisk. Alltså många låtar brukar handla om kärlek och sånt där. Men jag frågade, det gjorde inte den här musiken, utan den handlar mer om... Inte bara pojkvänner och flickvänner och sånt, utan den handlar om livet. Och sen så har jag en klassisk låt också.
Mm-hmm.
Artisten gjorde den här låten i början av sin karriär, och nu ungefär 30 år senare så gör hon den igen, fast i en ny upplaga, säger man.
Okay. Och vilken version får vi höra?
Vi får höra den nyaste. Det var den.
Lite mer dramatisk, framförallt i början. Lite opera.
Ja, det var lite operaktig. Fick du också mer klassiska vibbar av den?
Ja, det skulle jag absolut säga.
Och du då? Har du hittat något bra från Albanien?
Jag har frågat folk och fått en lista. Mm. Det känns som att det är ganska mycket ballader i min känsla. Inte alls samma sound som det du spelade upp. Mycket mer, men så som det lät i Sverige Alltså så här, den balladrocken som man hörde för kanske typ 10 år sedan.
Mm. Lite som att det, Eurovision style.
Ja, men lite så. Så om du kan spela upp den första, jag visar det. Så det är väldigt sådär liksom, ballad. Den andra är också ballad, du kan spela upp den. Det är en person som är född i Kosovo faktiskt, men den har flyttat till Albanien för att göra sin musikkarriär.
Okej, låt oss höra. Och det här påminner mig så mycket om en låt som jag hörde när jag var liten.
Vilken låt?
Jag kommer inte ihåg vad den heter, men just den här, inte Shaggy, men liksom den eran.
Aha, ja, verkligen. Men det känns ju verkligen som att det fanns en tydlig skillnad mellan Kosovo och Albans. Det kan också göra med vilka vi har pratat med, såklart.
Det stämmer. Men ändå att det inte kom upp någon liksom, woho! Låt i Albanien var ju jättespännande.
Nej. Sen finns det en till.
Mm.
Som vi kan lyssna på nu. Den här är väldigt speciell. Den kallas typ den andra, den inofficiella nationalsången. Som har blivit jättepopulär de senaste månaderna sen Albanien kvalade in till EM i fotboll för första gången någonsin. Och under då kvalspelet så blev fotboll väldigt stort och den här spelas på fotbollsmatcher. Så den har blivit jättestor.
Spännande!
Så ganska ofta när man är på, ja verkligen, ganska ofta om man är ute på kvällen, om man är på typ en nattklubb.
Mm.
Så någon gång här, ganska sent så spelas den här alltid. Och då blir alla albaner väldigt, väldigt patriotiska och ställer sig så här i ringar och sjunger med och är väldigt liksom, nu är det Albanien som gäller. Nästa gång då. Mitt förslag var ju sport.
Ja, men det tycker jag låter jättebra.
Att gå på ett sportevent. För jag ska gå på ett Tiranas största fotbollsderby. Och du pratade om basket.
Ja, basket är jättestort här i Balkan. Så att jag ska gå och se Pristinas största lag.
Mm. Bra, men då nästa vecka stay tuned för sporttest.
Ja.
Är vi klara eller?
Jag tror det. Det känns som att vi har pratat verkligen om allt och ingenting.
Ja, det är väldigt ofokuserat. Men det blir säkert, vissa grejer har varit bra. Bra. Men då känner vi oss nöjda då.
Ja, det är så roligt att berätta för er och att ni faktiskt vill lyssna på vad vi har att säga.
Verkligen. Så vi kastar in ett tack Palmecentret ABF som vi ännu inte har gjort. Tack.
Det tycker jag verkligen.
Vi ses kanske i Makedonien i helgen då.
Ja.
Och så hörs vi andra om ungefär 2 veckor.
Det blir superbra. Ta hand om er.
Hej.
Ha det, hej.